Det var Lucia för några veckor sedan och jag gick upp tidigt på morgonen för att titta på den årliga Lucia-konserten på tv. Men samtidigt så vaknade min 1,5-åring och var fly förbaskad och ville hellre kolla på barnprogrammet Bluey. Så jag lät honom göra det, men blev djupt sorgsen. Någonting gick förlorat i mig när jag inte fick titta på Lucia-konserten med mina barn i mitt knä. Vad var det? Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om traditioner. Vad är det som gör att vi ibland gör helt vansinnigt random grejer bara för att jättemånga andra har gjort det i jättemånga tider? Varför är det viktigt att saker luktar eller ser ut på ett visst sätt? Och vad kan vi traditionskritiska rebeller lära oss av de som älskar traditioner?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen
så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Traditioner. Du brukar tycka om att gissa var ord kommer ifrån. Vill du försöka? Ja, vill du försöka?
Tradera. En överföring.
Fan vad bra du är.
Är det sant?
Tradere, latinets. Så betyder precis det du sa.
Nej.
Exakt. Och om man ska gå på en definition då så varierar den lite grann. Beroende på vilket akademiskt fält man är i. Men jag hittade ett par stycken här som jag tänkte att vi kan utgå ifrån. En hos APA, American Psychological Association, som säger så här: en uppsättning sociala, etniska eller familjeorienterade vanor som överförs från generation till generation. Så hade vi en annan som var en tro eller ett beteende som överförs inom en grupp eller ett samhälle med symbolisk mening eller en speciell betydelse som är rotad i det förflutna. Kan du köpa dem?
Ja, jag köper båda.
Sen så har vi då några exempel på det här. Vi har ju helger som jul till exempel. Men det kan också vara massa annat. Till exempel, du vet de här perukerna som man har i brittiska rättsväsendet.
Just det.
Bär man ju liksom av traditionella skäl då.
Hur traditionell är du? Står det så här efter Björn Hedensjö, inom parentes trad, punkt.
Men så 3-5 ska jag säga. Genomsnittligt traditionell. Traditionsbunden. Du då?
Jag har ju varit kanske under mina yngre och mer aktivistiska år, det vill säga när jag var kanske 30, så som liksom har nästan förespråkat att alla traditioner ska ut genom fönstret. Vi börjar.
Jag har känt dig så pass länge att jag minns det.
Ja.
Att du
varför ska man göra så här för att någon annan har gjort det? Usch, fy, blä, vi börjar om. Det känns lite som en sån här lite ungdomsrevoltsgrej. Alltså, det kanske du med din forskning kan visa sen att man har någon liten period där man ägnar sig åt sånt. Bara det att min period, eftersom jag är så omoget lagd, den inföll så sent så att folk misstog det för liksom politisk medvetenhet eller någonting när jag i själva verket bara var tonåring, 35 år gammal. Men då tyckte jag att det var dåligt. Precis, du vet, så här normkritiska liksom piken där. Allt man gör bara för att andra har gjort det ska man sluta med.
Just det.
Men jag har ju ändrat så in i bängen.
Ja.
Nu tycker jag att traditioner är det finaste. Just den här länken till något förflutet, att göra så här, att stå där med en gammal harv och liksom försöka liksom plöja genom jorden med en maskin som är från medeltiden bara för att den här har vi använt här uppe i Dalarna alltid, så det är den jag ska använda. Jag tänker inte byta upp. Alltså den typen av förankring i det förflutna har blivit jätteviktig för mig.
Varför har det blivit så, tror du?
Gissning ett, blivit förälder. Och att man förstår sitt eget livs förgänglighet och att det är ett sätt att ja, men typ så här, göra sitt liv lite mer meningsfullt. Kanske rent av att det blir någon form av så där evigt liv. Att så här, det jag gör nu gjorde folk innan och kanske folk kommer göra efter. En ödmjukhet inför traditionen som beteende, nämligen så här. Vi gör på det här sättet när folk gifter sig eller när vi liksom i alltså alla de här sammanhangen där det brukar vara så här, men yes, varför ska alltid brudens far? Så här. Så vi gör på det här sättet för att dels så är det bra att det finns ett sätt som alla kan följa, gör det enkelt. Och sen har vi liksom krocktestat andra sätt genom århundraden. Och anledningen till att man har en toastmaster är för att det blir för jävla rörigt när alla som på fyllan bara, jag vill också hålla tal. Så här. Saker finns och är på ett visst sätt av en anledning. Människor har lagt lite möda bakom att liksom finslipa saker för att det ska vara på ett visst sätt. Och det har jag känt när jag säger bara, men vi gör på ett annat sätt. Så bara, det sättet blev inte riktigt lika bra. För det kom en massa barnsjukdomar och det var jobbigt. Mm. Och då kan det vara bra att bara luta sig mot hur brukar man göra. Så det tycker jag också är bra med traditioner. Och kanske till viss mån effektiviteten i det. Nämligen att inte behöva lägga tid på att klura ut. Ja, men du vet, vad ska barnet ta på sig på ljusfesten på föris? Bara vitt linne och en grej runt magen och ett ljus i handen. Mm. Det blir effektivt. Vi behöver inte använda det så mycket kognitivt, utan vi bara kör. Man gör som man brukar göra.
Ja.
Och det är en nödvändighet i mitt liv just nu.
Okej, du touchade vi mycket som vi kommer att prata om idag. För att jag tänkte att vi bara brakar igenom en lista över varför de här traditionerna är så viktiga för oss.
Ja, oh, vad kul. För det är ju
psykologiska funktioner i traditionerna. Tradition, discipline and rules must be the
tools. Without them, disorder, catastrophe, anarchy. Okej, vi brakar igång med listan. That's why we love traditioner. På plats ett på listan.
De ger förutsägbarhet.
Ja, exakt. Jag vet vad som kommer hända. Nu är det jul igen och det kommer gå till på det här sättet.
Ja.
Vad skönt.
Det var kul faktiskt att läsa om det här. Alltså de som håller på och forskar om sånt här då, de nördar ju loss på en alldeles otrolig nitty-gritty nivå. Sån här.
Ja, ja. Ja.
Och går tillbaka till urmänniskan, som vi ofta gör i den här podden då, förstås. Men alltså, det är inte alltid som man tänker på Lucia-tåg och grottmänniskor i samma tanke.
Nej.
Men det gjorde jag när jag satt och läste om det här.
Uh-huh.
Jo, varför är det här med stabilitet och konsekvens och förutsägbarhet så viktigt för oss som art?
För att minimera risker.
Ja,
till exempel. Det blir tryggt liksom.
Det blir tryggt. Till att börja med då, våra fysiologiska system, alltså kropp, och sådär, är beroende av en viss stabilitet, till exempel temperatur och så. Och sen så har vi en anpassningsförmåga, och vi brukar prata om så här homeostas.
Att just det, om det är mycket av det där så kompenserar vi på det här sättet att det blir balans.
Man har många sådana olika processer i kroppen som ska så här staga upp. Och till och med om man går ner på den så här enkla biologiska nivån, så har vi den där liksom driften efter det stabila och förutsägbara. Det är ju också så att för att någonting ska bli meningsfullt för oss överhuvudtaget, så behöver den grejen eller personen eller vad det nu handlar om vara stabilt på något sätt. Alltså om du, Lina, på måndag skulle tycka att så här, Gudfadern är din bästa film, och sen på tisdag så skulle du tycka att det var...
Saker som är förgängliga blir aldrig riktigt så viktiga. Eller?
Du skulle liksom inte vara en meningsfull samtalspartner för mig om du varje dag bytte hållning i frågan om vilken som är världens bästa film. Alltså, nej, du skulle inte vara med.
Hold on to
det skulle inte vara meningsfullt för mig att prata film med dig då.
Mm.
Och så. Och sen det här som du var inne på förstås, med trygghet och så. Vi har ju en allmän intolerans för ovisshet och osäkerhet.
Just det, mår vi inte bra av. Nej. Där måste vi lära oss lite coping-mekanismer för att stå ut. Till exempel i den här världen där det är mycket som är osäkert. Det måste vara en väldigt stor variation inom gruppen människor när det kommer till hur mycket vi trivs med. Alltså så här, för vissa så är just det där, förutsägbarhet och trygghet, bara nej, jag måste, var är min jämbebralla? Och jag måste till Goa och söka efter harmynta. Alltså här, sökarna vill ju inte ha det förutsägbara. Men generellt som människoart så vill vi ha ett visst mått av det, för att annars skulle vi inte klara oss.
Verkligen. Så att vi är ju väldigt olika där, absolut. Men om man tittar på som art, så har vi ändå, kan man säga, vi gillar det stabila, på det förutsägbara, konsekventa. Sådär. Jag tyckte en kul studie som jag sätter på här, som jag inte har sett förut, som säger någonting om hur hårt vi är into förutsägbarhet. Det var en sån här mobilitetsstudie. Man tittade på hur folk rörde sig. Man följde folk, alltså, du vet, så här.
Som prickar på en karta när folk springer som en penis, till exempel.
Just det.
Om du förstår vad jag menar. Det är springsträckan formar en snorre, och det är kul, tycker folk. Och delar på Instagram.
Ja, just
folk
det.
Och björn.
Fria associationer. Mm. Nej, men exakt. Alltså, man kollar så här, mobiltracking, hur folk rör sig bara. Northeastern universitetet då. Och de kollade på en mycket stor mängd människor. Och Hur förutsägbara tror du att folk var? Och förutsägbarheten mäter man i hur stor sannolikhet att man utifrån historiska rörelsemönster kan förutsäga hur den här personen ska röra sig den kommande timmen.
På tisdagar, en vanlig dag brukar hon röra sig så här.
Ja.
Nej men gud, det är 85%.
93%.
93! Ja.
Och det här,
oj!
Och det här gällde både folk som var, alltså reste runt i, alltså reste långt och sådär. Och personer som inte flyttade sig så mycket från hemmet. Det fanns ändå en förutsägbarhet i...
Oj, skriker jag nästan. Men samtidigt så vet jag, det är också en sak vi tjatar om i denna podd. Vår benägenhet att göra som vi alltid har gjort. Mm. Och att vi liksom måste anstränga oss för att ta ett steg åt ett annat håll. Att då krävs det där liksom kognitiva. Vi måste fundera på varför ska vi göra det? Vad finns det för risker med det? Och är det inte enklare att bara göra som jag och alla andra alltid gjort?
Mm. Och du snuddade vid det i din inledning här, att det här med effektivitet.
Ja.
Att man vet att det ska, vad det ska vara för typ av plagg på ljusfesten. Sådär.
Ja, det kanske är godare kaffe där på andra sidan. Men jag brukar köpa mitt kaffe här och jag vet att det är medium gott, så jag tar det.
Mm. Precis, och jag tänkte på det i min bil då, så här, varje onsdag efter poddinspelningen så åker jag med min dotter till ridning. Mm. Det fattade den, så här, GPSen i bilen efter 2 veckor och liksom föreslog
snabbast väg till ridning, Björn.
Ja.
Nej. Och det måste, gud, det blir ju en hypervariant av det nu såklart, när algoritmerna så här, där vi människor tenderar att bli tjatiga.
Mm.
Algoritmerna bara skruvar upp det ännu mer filterbubbla, ännu mer sträckad linje till dit du brukar åka.
Ja.
Kommer krävas ännu mer av oss för att bara, nej, jag tänker inte åka till ridningen idag.
Precis. Så vår drift eller längtan efter förutsägbarhet
spelar stor roll i varför vi gillar traditioner.
Lina, Max, skynda i Kalanka börjar.
Vi skiter i Kalanka.
Nu kommer ni in här, annars får ni inga julklappar.
Det är ju samma film med varje år.
Det är meningen att det ska vara samma. Det är för att vi ska trivas och känna igen oss.
Nummer 2 på listan över varför vi gillar traditioner.
Det här är lite ett sociologiskt perspektiv då, nämligen att traditioner är viktiga. Alltså de bevarar status quo.
Just det här som man brukar säga, om man ska stå på de konservativa sida i politiken. Stabilitet. Inte så jädra mycket lynnig förändring.
Nej.
Vi vill ha det som förr.
Ja, och i det här perspektivet så blir det då att man använder traditioner för att bevara en politisk ordning som kanske är gynnsam för en på...
Just det.
På olika sätt. Och det är ju...
Det är den jag och många med mig liksom inväntar emot.
Just det.
Vill kasta ut dem genom
fönstret. Om man har det perspektivet så blir det ju också begripligt med normkritik då och så förstås.
Exakt. Mm. Ja, för det är ju klart att de traditioner där det läggs mest resurser på att vidmakthålla dem är de där mest resurser finns för att bevara makten där den är.
Mm.
Och där är det ju, det är alltså, man tittar på det, vi har varit berört i de tidigare avsnitten med liksom, jag tror med vårt jätteroliga avsnitt om bordskick. Men alltså med så att traditioner inom överklassen och sånt där. Och när jag var på en jättefin kungamiddag och det plötsligt skulle liksom så här bankas med stavar och man fick inte göra... Alltså det var så jättemycket konstigt som man bara, but why?
Mm.
För att pengar har funnits i att bibehålla detta. Här kliver man inte in och säger bara, men jag kör på det här sättet. You just don't.
Right.
Det var liksom, det blev lite uppståndes nu, märkte jag, på Nobelfesten för att det var en av fotograferna som kom och inte hade på sig frack. Utan istället hade bara en fin kostym. Och det var så här, vad i hela... Så här, och någon som skrev typ så här, men kronprinsessan höll trots detta god min.
Mm. Hon bröt inte ihop.
Nej, exakt. Stormade ut.
Mm.
Fångade den där undersåten.
Just det. Mm. Alltså, på ett sätt kan man ju då förstå kanske att om det viktiga är bevarandet av en viss ordning, då blir ju varje brott mot den ordningen kan vara en slippery slope.
Exakt, det är potentiellt. Och det här vill jag, vet du vad som fick mig att förstå värdet av den där typen av trad?
Berätta.
The Crown.
Ja, har inte sett.
Nej, men när du ser den så kommer du att bli väldigt tagen över hur brittiska hovet i synnerhet och The Queen liksom gått emot de här små, alltså hon, ja, behöver inte gå in mer på henne. Men det var många situationer där hon bara, du, jag vet att det här är jobbigt. Det är piss. Du vill hellre vara med den här tjejen, men det struntar jag i.
Mm.
För nu är det så att på det här sättet är hur vi ska göra det.
Mm.
Alltså man skarvar inte, utan man håller sig till linjen.
Just det. För börjar man skarva kan allting bara rasa.
Ja, och det, och det var något som talade till mig. Mm. Att jag kände det var tryggt och skönt. Vi gör på det sättet som jag gjort i hundratals år.
Jag kan förstå den poängen på ett sätt som jag inte kunde när jag var 18.
Exakt.
Precis. Jag tänkte att jag ska ta upp en socialpsykolog, en berömd sådan, som heter Jonathan Haidt. Känner du igen det? H-A-I-D-T. Kanske att vi har nämnt hans namn i något avsnitt. Han är nämligen en sån, ett stort namn inom det här med liksom politisk psykologi. Mm. Varför folk röstar som de gör och sådana saker. Och han brukar prata om fem moraliska byggstenar, eller five moral foundations, som folk lutar sig mot i sin syn på världen och hur man bör bete sig.
Mm.
Och då är det omtanke slash omsorg, att liksom bry sig om andra på det sättet. Rättvisa, att saker och ting ska vara rättvist fördelade. Mm. Sen lojalitet, att man ska vara en pålitlig och lojal figur. Mm. Auktoritet, att man bör lyssna på de som vet mer och bestämmer och så vidare. Och sen slutligen helighet då, att det finns något större än oss som ska vara en lite styrande princip.
Okay.
Och ingen av de här är egentligen bättre eller sämre, sådär, men vi har lite olika tendens att bry oss olika mycket om de här olika pelarna. Då.
Mm.
Och vad tänker du att progressiva vänstertyper?
Låg auktoritet, låg helighet, eventuellt även låg lojalitet.
Det är mer de
mer rättvisa och vilken var den första?
Omtanke om sorg. Ja. Precis. Och vad man hamnar i det här lilla moral, vad man har för personligt moralsystem eller vilka av de här pelarna som du bygger på kommer att påverka ganska mycket kanske hur man ser på traditioner då. Jag läste en text om det här, så här liksom själva alla är överens om att vi behöver något som håller ihop samhället. Men om man är en väldigt progressiv person då kanske det här med då blir traditioner inte så himla viktiga i det.
Nej, för att det här med liksom, säg, omtanke eller umgänge eller såna här saker. Så, ja visst, det är umgänge på en fin julafton eller det är omtanke att ge julklappar. Men det finns ju också något liksom, lite progressivt och inkluderande. Att, så här, för, nu gör vi det på ett helt nytt sätt där fler får vara med. Där fler, alltså, att det liksom finns... Att kasta ut traditioner behöver inte betyda att man inte vill ha de fina bitarna med det.
Just det.
Man tänker bara att man kan göra på ett annat sätt.
Just det. Precis. Så att i den här texten som jag läste om Jonathan Haidt och hans forskning, inte av honom, så fördes ett resonemang om att man kanske inte har så himla olika mål. Det är bara det att man har väldigt olika idéer om hur man når dit. Sådär.
Just det, vänstern bara gårdsfest.
Hur man håller, ja, vänstern, ja, gårdsfest, precis. Medans...
Och andra bara, kungens middag och pinne, tack.
Exakt. Så den lilla skillnaden då, att man kanske kan ha det i bakhuvudet så att man inte blir så himla dömande när folk är annorlunda än en själv. Och jag, eftersom vi befinner oss i juletid nu så fick jag ett sånt högaktuellt exempel på det här. När en person på Twitter var sådär, jag hade precis dekorerat min gran med ungarna i söndags. Mm. Och så öppnade jag Twitter-appen och så läste jag någon som var äkta indignerad över att det fanns folk som klädde granen tidigare än dagen före julafton.
Just det. Mm.
Sådär, hur tänker ni som klär gran? Ni som gör det här liksom, otroliga övertrampet. Och jag hade ärligt talat inte koll på det ens. Och bara, är jag den enda som tycker att det här är helt knäppt? Och då tänkte jag så här, nej, det är nog, ni är nog två. Det är du och Edvard Blom.
Blom också. Ja.
Så ni skulle kunna teama upp. Och så fick jag väl kanske lite liksom, automatiska så här, dömande tankar. Men sen tänkte jag att jag hade läst det här och att i grund och botten kanske det här är den här personens idé om hur man håller ihop ett samhälle.
Ja.
Och
börjar vi klä julgranen när som helst? What's next?
Ja, precis.
Hela vitsen, hela glädjen med en tradition är just att det är en tradition.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Alltså, jag kan tycka så här, men om vi ger oss ut på lite minerad mark.
Ja, låt oss.
Låt oss, det blir kul. Vi har det här årliga Lucia-bråket i Sverige då.
Ja, vet du vad, det är många bråk som har hystats in i Lucia-kassen nu.
Ja.
Alltså, allt från hur ska hon se ut?
Mm.
Får hon vara pojke, får hon vara hen?
Ja.
Var, liksom, hur pass blond, hur pass oblond. Men nu är det även med, vad är det för sånger? Får man uppdatera sångerna? Får det heta Lucia? Ska det vara en ljusfest? Ska det, får man vara liksom Mowgli? Eller Yoda? i Lucia-tåget.
Och då kan väl jag känna alltså, att jag har gjort någon typ av resa där.
Ja, verkligen.
Att om jag förut var väldigt mycket så som du beskrev att du var, så här, fan, folk får göra vad de vill, och så här, vad spelar det för roll? Så kan vi nu känna att någon typ av linje måste man väl hålla för att det ska vara någon poäng överhuvudtaget. Ja. Jag är ju team Lucia för team ljusfest.
Och det är roligt för att så här, hade du frågat mig 10 år sedan så hade jag då och jag nu haft en riktigt drivig debatt om precis de här sakerna. Ja. Naturligtvis inte pojke, flicka, bakgrund, alltså sådana där saker. Det tycker jag är no-brain. Det tycker jag nästan är... Ja.
Jag håller med.
Men ja. När det kommer till liksom uppdatera grejer, så kan det inte bara få vara sådär? Nej, ingen fattar vad det där ordet betyder, men det är väl större chans att de fattar det om ordet finns kvar än om vi byter ut det mot något annat.
Just det.
Tycker Lina idag. Och Lina då skulle bara, what? Varför sjunga på ett gammalt konstigt sätt? Som, ja. Men det är ju roligt för att det är en resa som jag inte såg komma.
Nej.
Alltså jag trodde inte att jag skulle bli den mossiga, traditionsbevarande, konservativa typen som bara...
Det är du kanske
så inte heller. Här ska
eller
ett tungt fjät sjungas.
Ja.
Nej, men jag börjar bli det. Och ja. Vi har, om jag bara får knyta an till din julgransberättelse, ingen julgran hemma. Det kommer typ inte bli någon. Vi har inte hunnit. Ingen som har lyft det hemma. Som bara, hur ska vi göra med gran? Jag hade nog tanken att vi skulle ha den ute liksom på balkongen. För att vårt minsta barn är tokig.
Ja, just det. Han ska ju riva ner på tisdag.
Mm. Ja. Men sen så drabbades jag av något så här, du vet. Jag bara insåg häromkvällen att så här, men vänta, mitt stora barn, han är ju 5,5. Det var ju så här, peak julpepp när jag var liten.
Just det.
Det var liksom där vitt ludd på ljusen.
Max behöver en gran.
Ja, han har inte bett om det. Han är fostrad av mig och Alex som har varit lite slarviga med såna här saker generellt. Men jag känner att jag har missat något. Alltså det vill säga, jag har misslyckats med att föra vidare en tradition som gör att Max ögon tindrar och är så här, när ska vi klä granen, mor? Och att jag plockar fram så här, det vita håriga lurvet som min farmor hade på ljusen. Eller att så här, julkrubban som vi alltid ställer här i hörnet. Som jag tror jag jättemycket med så här, religion, alltså så här, för min del är det så här ett känslomässigt uppror mot någon form av så här, vi är inte religiösa. Med det badvattnet har även bebisen julmys försvunnit ut. Så att det har varit så här, vad ska vi äta? Men det är gott med det här. Så sitter man där och käkar musslor på julafton, vilket är jättegott. Men bara, vänta, vad förlorade vi nu? Och då blev jag lite sorgsen när jag tänkte på Max. Det har varit en asmysig grej i mitt liv. Att så här, längta till julen och så här, nej, julgodiset är inte så gott.
Nej.
Men det är mysigt med den där skålen som alltid plockas fram.
Ja.
Så nu...
Jag känner faktiskt att jag har en skyldighet gentemot mina ungar.
Ja.
Att ge dem det jag fick, så att säga.
Ja, och typ skapa det. Mm. För det är den grejen. Man, för du säger, det kommer inte naturligt. Ska jag hålla på och så här, köpa träd? Bara för att man bara, det är precis det är.
Ja.
Och så här, vidareföra.
Ska vi bestämma att ni kanske löser den här grangrejen?
Ja, vi ska lösa den här grangrejen.
Ja.
Och det kanske blir lite Edvard Blomsk då, att det blir verkligen nu så här dagen innan.
Då kommer han vara glad.
Då kommer han vara, och då blev vi plötsligt, det gick en reaplansresa från punk till traditionalister, för att vi bara, fnys, ni som har gran innan.
Mm. Får jag säga en till åsikt som jag har, vad gäller det här, som kanske drar lite åt det konservativa hållet då.
Mm.
Jag tycker man ska betala kyrkoskatt.
Ja.
Så, alltså oavsett om man är religiös eller inte.
Absolut.
Som en kultur, så här, gemensam kulturarvsskatt.
Absolut.
För att det är också, apropå de här liksom, traditionerna som någonting som håller ihop, sammanfogar, att vara med på det tåget.
Men har ni ingen julgran?
Ja, farsan kanske kommer med en ikväll. Om man inte glömmer det förstås. Men i så fall går jag väl ut och hämtar den själv. För julgran, det ska jag ha.
Nu går vi till punkt 3 på listan över varför vi gillar traditioner.
Ger grupptillhörighet.
Ja.
Och jag tänkte ska berätta om, det här var kul då, för att det var nämligen min gamla lärare, Andreas Olsson, min...
I psyk.
Japp, i socialpsykologi på KI. Han och hans forskarteam gjorde en väldigt uppmärksammad studie som alltså fick stort internationellt genomslag för några år sedan, som de kopplade till traditioner då, och hur traditioner uppstår. Och utgångspunkten var den här då, att vi vet ju att djur lär sig från andra djur sån här social inlärning när fara hotar. Alltså till exempel, det har du sett då säkert, att om typ en fågel reagerar på något så... Mm.
Alla andra
hakar på inför ett möjligt hot om fara då.
Mm.
Ja. Så att man ville testa den här grejen, så här, social inlärning vid någon typ av hot på människor. Har inte studerats faktiskt.
Oj.
Alltså det känns som en så himla liksom basic grej, men, men de var på något vis först med det då. Och då så gjorde de så här att de hade 120 försökspersoner som fick välja mellan två bilder. Bild A och bild B som dök upp på någon skärm framför dem. Och de fick också veta då att de skulle få en oskön stöt, elektrisk stöt, om de svarade fel. Och det var bara hittepå, alltså det fanns ingen sån verklig risk. Och innan de gjorde sitt val så fick de titta på någon annan person som stod inför samma beslutssituation, bild A eller bild B. Och den här personen på videon valde alltid bild A då. Och det här var en sån hotfull situation.
Du kan få en stöt.
Ja, så att man tittar på vad någon annan gör. Och det visade sig då att i 95% av fallen så valde folk samma.
Som men hade de då sett att den som valde valalternativ inte fick en stöt?
Det fick de inte se.
Nej, så att det är så här, den kan mycket väl ha fått en stöt, men om den fick det så vill jag få det också.
Alltså man,
eller, liksom, eller så här, det blir lättare att bära om någon annan har fått stöten.
Ja, kanske.
Eller,
ja, alltså när vi är i en hotfull situation så är vi då extra benägna att bara ta in så här social information och vad gör andra och göra likadant. Lite oavsett, alltså vi blir bara mer sådana, mer konformistiska då kanske.
Just det.
Och sen testade man en annan variant där folk fick istället en belöning i potten, inte en bestraffning, inte en stöt, utan man kunde vinna biobiljetter. Då var folk mycket mindre benägna.
Just det, det spelar ingen roll om du vinner, jag tänker satsa på det här.
Ja. Då blev man mycket friare. Sådär.
Åh, vad intressant.
Ja, och sen fortsatte man det här experimentet på det här sättet då. Att man gjorde ett upplägg där 10 personer fick titta på den här videon i vilket en person valde alternativ A. Och så fick de göra sitt eget val. Och sen så fick 10 nya titta på när de här hade gjort sitt val. Och så kunde man bara se hur länge det här val A...
När droppar folk av liksom.
Ja, val A hängde med. Och där väldigt konsekvent så... Alltså efter 5 generationer...
Så började man tänka lite friare.
Nej.
Nej, fortfarande.
Så var alternativ A det folk valde i 95% av fallen.
Nej. Men okej. Min hjärna sprängs av alla olika associationer. Vad det här gör med oss. Alltså i tider av kris, hot, klimat, krig... Så vill vi göra som alla andra gör.
Mm.
Vi röstar på det stora partiet. Eller, alltså, det finns en massa andra saker som spelar in också.
De drog den här slutsatsen då, i relation till traditioner. Att just det här att det var ett random val. Det var ju helt random.
Göran som valde innan mig, han har verkligen läst på om A och B. Så han vet vad han gör.
Ja, precis. Det var så här helt liksom, oladdat. Eller man hade ingen åsikt. Sådär, utan, och det menar de är... Många traditioner är ju också sådana. Ta det här med, alltså sådana religiösa traditioner av typen inom judendom och islam då, att man inte ska äta fläskkött. Alltså det finns lite spekulationer om vad skälet kan ha varit i det, men man är inte riktigt säker. Alltså vissa skaldjur ska man inte äta sådär, du vet halal och koshermat sådär. Fanns det sådana praktiska anledning? Kanske inte typ. Men det verkar, en hel del grejer verkar ganska random. Och hur kan de här random grejerna bara överleva så himla länge? Och då tänker de sig så här, forskarna, att det har med så här ingrupp, utgrupp att göra. Att det är så otroligt, liksom, risken att på något vis fördömas av andra i ingruppen blir det så potentiellt bestraffande. Så att man går väldigt enkelt då på den här sociala informationen. Ja. Är du med?
Jag är med.
Det var en lång väg dit, men...
Ja, lång och spännande tycker jag. Och jag tycker att det var en jätte... Jag tycker Andreas Olsson och hans gäng kom fram till något jättespännande. Och också att det är liksom ett sundhetstecken hos oss att vi gör på det här sättet. För vi vill vara med i gemenskapen.
Det är ett sundhetstecken där, Miljan. Men det är också ett...
Korkadhetstecken.
Ja, alltså det säger ju mycket om vår tendens till konformitet. Att inte ifrågasätta.
Jag bara tänker utifrån, vi har pratat om det precis på det privata planet, du och jag, om det här med liksom hur att få tillhöra gemenskapen och hur viktigt det är för oss att få vara med i gänget, att inte vara ensam och utstötta. Och så här. Vi gjorde ett även avsnitt av det här kärleksbrevet till ensamma om det. Och då, det är liksom lite rörande när man tänker på att vi gör saker som är stolliga, men anledningen är att vi vill få vara med. Mm. Vi vill tillhöra gänget. Mm. Och det var jag nu plötsligt såg i en tradition som bevarats över jättemånga liksom, generationer.
Just det.
Fastän den är random.
Precis. Och till slut så blir det viktiga, liksom själva innehållet blir nästan oviktigt.
Ja, vi bara gör så här.
Det handlar mycket mer om att egentligen markera, jag tillhör den här gruppen.
Ja.
Det gör inte du som äter sig eller så.
Vi har en kristen högtid som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors. Alltså vi vill så gärna hålla det här minnet levande. Har ni några tankar om hur vi kan göra det?
Ja. Kycklingar!
Va? Ja, en jävla massa kycklingar!
Och så dansar vi vidare till punkt nummer 4 på listan över varför vi gillar traditioner.
Det är festligt med starka sensoriska sensationer.
Ah, enter nyårsraketer.
Enter nyårsraketer. Jag bara tänkte på den här... Jag var ju då på ett Lucia-firande i morse.
Mm.
Vackrast jag sett i år.
Alltså det är så rörande med Lucia-tåg.
Ja.
Det är så vackert. Och vet du vad det finns i dem som jag vill verkligen drämma när vi bordet för?
Mm.
För många Lucia-tåg är badkörer och så. Och när man går man tittar på sina barns högstadie och så. När man går i högstadiet eller gymnasiet så är det så otroligt så här hierarkiskt vem som är populär, vem som inte är populär och sådär. Men det hänger verkligen absolut inte ihop med vilka som sjunger i kör eller vilka som sjunger fint. Så plötsligt är man i kyrkan och då kan det verkligen, för så var det i min skola, jag har sett liksom 5-6 olika sådana exempel nu i sociala medier. Där det är så här, man ser klart och tydligt att den här personen, den är lite udda. Den är avvikare till vardags. På skolgården eller klassrummet. Det här är liksom inte ens en självvald ensamseglare. Men det här är kanske liksom någon som inte får vara med. Som inte är poppis. In i kyrkan. Vem är det som går fram och sjunger jul, jul, strålande jul. Så att kyrkan blir fullkomligt golvad. Jo, det är den här personen. Som får stå i så här strålkastarljuset och med sin röst bara. Wow! Och då är den kingen, den är Beyoncé. Där och då. Och det är så himla häftigt. För det är också just för att det är tradition. Det är jätteärofyllt. Vem ska sjunga den här sången? Bara, det blev hon. Åh, jag tycker det är mäktigt. Mm. Och rörande. Så revanschläge liksom.
Verkligen.
Mm.
Ja, men många traditioner är väldigt nära kopplade till starka sensoriska upplevelser. Sinnesintryck. Mm. Lukter.
Ja, det ska vara nejlikor och apelsinerna.
Precis.
Ja.
Och läste lite sådana studier nu då, som är att
myrra.
Särskilt lukter tydligen då, har en väldigt stark, har en starkare, alltså så här minnesframkallande
effekt. Ja, just det. Just det. Doften
en andra,
varar
en andra synintryck.
Ja. Jag som är så, jag får verkligen be om ursäkt lyssnarna för att jag är så himla okunnig om andra kulturers, både liksom traditioner och högtider och sådär, men där... Jag känner ju i min näsa dofterna av liksom, jul och silver midsommar och sådär. Men det gäller även då andra högtider. På Chanukka, det doftas av speciella saker.
Helt säkert. Mm. Så att det är en sån grej som utmärker många.
Och man dekorerar och gör fint.
Olika kulturer, ja. Ah.
Och man smäller med smällare trots att hundar blir livrädda och trots att det är dåligt för miljön och livsfarligt. Så bara, det ska glittra och tjunga.
Ja.
Precis,
och jag tänker mig också då att just den här starka kopplingen till minne, alltså minnedoft och sådär, att det, jag tänker mig traditioner har också den, det som gör att det blir så starkt är att det ofta sammankopplas med barndom, som vi var inne på lite tidigare, att det blir någonting som håller ihop ens eget liv. Att jag menar, ens egen story, en fast punkt i den, inte bara mellan generationer och så.
Det här förklarar ju varför det är viktigt att ha det lilla hyacinten när det börjar lacka mot jul. Och varför man blir så rörd när man står där vid knäckgrytan.
Mm.
Wow.
Att tända en tändsticka på det här sättet, det ger mig riktiga doftassociationer. Jag hade precis börjat skolan och sen så varje advent så fick vi tända varsitt ljus på bänken. Och den där doften av den här, när man strök tändstickan emot, jag bara kastas iväg. Ungefär 55 år tillbaka i tiden.
Då kommer vi till den sista punkten på vår lista över varför vi gillar traditioner.
Det var någon studie jag lät från 2003 då. Den visade så här att föräldrar som har, den här lite säljig för traditioner som koncept då. Mm. Men att föräldrar som har positiva idéer om traditioner och ritualer i olika former har fler positiva interaktioner med sina barn.
Oj, oj, vänta, okej. Så att punk-mammy Tomsgård som har kastat ut alla traditioner genom fönstret skulle man då, om man tittar på denna forskning, kunna säga har lite färre positiva interaktioner med barnen?
Jag tänker så här, att på en individnivå så behöver det verkligen inte alls vara så.
Nej, jag bara ber om att göra det begripligt för mig.
Ja, ja. Men ja, kanske att om man har ett helt avritualiserat liv så kommer man liksom inte... Alltså, jag bara tänker på det hemma hos mig nu då. Jag är ju verkligen inte Edvard Blom, men... Det är ju så många ritualer nu i december som man gör tillsammans med ungarna. Du vet, söndag vi gick och köpte en gran, vi släpade hem den ihop, vi klädde den.
Och det är också något med det här, alla ska med, för det är jul. Att det blir liksom ingen diskussion. Om någon bara får se att vi spelar tv, så blir man bara, ursäkta, vi ska klä granen.
Just det. Och jag tänker mig även, alltså... Ja, men sådana judiska familjer då, till exempel, som brukar ha sådana sabbatsmåltider och så. Alltså man institutionaliserar en gemenskap, om du fattar vad jag menar.
Ja, exakt.
Sen så den här studien var från 2003, den var i USA. Jag vet inte hur mycket den säger om
oss, men
den hade något, tycker jag.
Jag tror verkligen att den har något. För att just den där, när man är fri och inte behöver liksom, man bara gör som man själv vill, så tycker man att det är härligt och fritt. Det jag kommer på mig själv med att ofta göra då, är det som har minsta möjliga motstånd.
Ja.
För att det som får oss att gå emot motstånd är just ett ansvar gentemot, ja, men kanske en tradition eller en chef eller en dogm eller vad du kan tänka sig. Någonting som gör att jag bara, det här är jobbigt, men jag är en sån som tränar, så jag gör det. Och när jag då försätter mig själv i tillståndet, så här, jag väljer själv, jag är fri. Det här livet som jag hela tiden har tänkt att jag vill skaffa för mig själv och för folk jag älskar, det helt fria livet. Då blir de val jag fattar de där det är minsta möjliga motstånd. Och det blir, min gode Björn, ganska ofta ett idiotliv. Det blir det här livet, där, vi gjorde ett helt avsnitt om det underbara lidandet. Ja. Det blir ett liv där man undviker lidande. Man undviker mäcket i att bära en jävla gran som sticker hål liksom i nackskinnet på när man bär den så här. Man orkar inte medbära ut den sen bara några veckor senare och det blir barr över hela trapphuset. Så här. Det skippar man.
Precis.
Minsta möjliga motstånd. Och så går man miste om det där som är det ljuvliga på andra sidan. Och ens benägenhet att göra det som ger minsta möjliga motstånd, den tror jag, eller jag känner att det, alltså jag är nosad på ett liksom nyårslöfte 2023 här, att så här, inte välja den lätta vägen, för jag tror att man går miste om en massa saker då. Om frihet lika med lätta vägen, så kanske jag inte alltid ska ha liksom glorian över frihet, utan så här, det kan finnas jättevackra saker över i det här vardagliga traditionsbundna slitet.
Jag såg kanske ett extremt exempel, men jag läser en tid som heter Outside Magazine ibland, för att jag gillar
Utomhus.
Ja, det gör det. Och då var det en intervju med någon farsa och morsa, möjligen lite jobbiga då på ett sätt, alltså de hade, du vet, de släpade ut sina 3 eller 4 ungar på någon sån här, vi tar ett sabbatsår och bara hajkar året runt. Vi går de här liksom tuffa lederna. Och
I tält ska vi bo. Allt vi har ska vi... rymmas i vår rygga.
Ja, det var något sånt. Jag minns inte exakt scenariot, men ungefär så. Och så frågade reporten bara, men fan, det här låter ju skitjobb. Alltså, hur orkar ni? Så här, ja, men, liksom, vem har sagt att det ska vara enkelt? Alltså,
ja,
så här,
just det.
Precis. Vill på något vis bara sälja den här idén till våra kids. Att ibland får man jobba för att det ska bli nice. Alltså ungefär så. Fast mycket mer elegant formulerat från honom då. Och jag bara, ja, han har en poäng. Carry on tradition. Carry on tradition. Carry on tradition. When you rep what we rep, you carry on tradition.
Ja, men på tal om traditioner så kan man ju också skapa dem själv. Vi har ju gemensamma vänner Oskar och Lisa.
Ja.
Som varje år så gör deras barn den årliga julkalendern till sin pappa. Och den är jätterolig, så delar de det på Instagram. De är ju generellt en otroligt duktig familj på att skapa sådana här, det här gör vi på den här dagen. Ja, vad jag vill vara dem. Men det är ju väldigt kul att så här, ha byggt sina egna traditioner som man nästan inte kan skilja ifrån. Så här, är det här något folk har gjort i tusentals år eller var det vi som började för 12 år sedan? Men då tänkte jag att vi skulle be er lyssnare faktiskt som lite inspiration. Ni som lyssnar på det här avsnittet och har i er familj en sån där tradition som liksom, ni läser alltid högt ett kapitel i den här boken eller vid midnatt så sätter alla på sig de här konstiga kläderna och spökar. Jag gissar fritt. Men säg att ni har någon sån rolig tradition. Tagga oss om ni lägger upp det på Instagram. Tagga oss får vi kolla in era personliga egenskapade traditioner för att bygga gemenskap. Det vore superkul. Tack Björn.
Tack själv.
Hedensjö. Psykolog, 3,5 på Trallskalan och författare. Tack underbara Peter Malmqvist som klipper vår podd och vår lika underbara producent Klara Wallin. Oss hittar ni på Instagram där vi heter Dumma Människor. Och vi ska avsluta det här avsnittet med ett rungande, varmt och tacksamt god jul. Jag hoppas ni får det jättefint och om ni känner er ensamma så har vi spelat in ett helt eget kärleksbrev till er för det finns saker att göra. Och vi hoppas att ni, oavsett var ni är och med vilka, har det jättebra. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.